Ja, hej och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka den 9 december. Sture Djupenström heter jag som finns i studion som vanligt så här på torsdagarna. Och jag förbereder lite grann vad vi ska syssla med idag. Och vi ska faktiskt fortsätta vår serie med våra körer och nu hälsar vi på Stockholms gosskör. Ja, vi har ju under hösten haft en serie här om lite olika körverksamhet. Både här i Nacka och ja, främst här i Nacka ska vi väl säga. Nu ska vi vidga vyrna lite grann och åka in till Fridhemsplan i Stockholm och hälsa på Stockholms gosskör som också förstås har anknytningar till en Nacka med flera deltagare som har varit med och som är med nu fortfarande. Vi ska prata lite grann om Stockholms gosskör och tillsammans med Karin Skogberg Ankarmo. Och du har någon sån fin titel som konstnärlig ledare. Vad gör en sån?
Ja, vad gör en sån? Det kan man ju fråga. Men jag har hand om verksamheten för Stockholms gosskör. Jag leder de flesta grupper. Jag har inte hand om de två grupperna med de yngsta barnen. Men annars har jag hand om övriga grupper. Så att jag ser till att vi har konsertverksamhet och ja, pedagogisk verksamhet och att det funkar med rutiner för provsjungningar och ja, bokningar och så för dagar.
Den här alltså Stockholms gosskör, det är väl mer en institution egentligen med många olika körer i?
Ja, den bildades 1938 av Erik Ahlgård. Och det var ju efter någon slags förlag av den här Wiener Sängerknaben i Österrike då. Så det var bara småpojkar på den tiden innan målbrottet. Mm. Han ledde ju kören i 30 år faktiskt. Och sen när han gick bort så tog Roland Nilsson över kören. Och då utvecklade han den i en mera brittisk version med bland annat countertenorer, altstämman då och manskör. Så att då blev det liksom en annan kör kan man säga. Och han startade också en målbrottskör då på ja, runt 1980. Och han ledde kören i hela 40 år. Så sen jag tog över kören då 2008.
Åtta,
precis. Mm. Så jag är den tredje konstnärliga ledaren och över den här tiden på över 80 år. Så det är roligt.
Ja, just det.
Jag blandar kanske lite grann av deras båda typer av körtraditioner med lite mer diskantkör. Nu följde sig under pandemin att vi inte kunde ha grupperna ihop. Så då har vi fått öva mer separat.
Ja, jag förstår. Du, jag tänkte på hur kommer man in i det här systemet? Om man vill börja i Stockholms gosskör.
Ja, då provsjunger man. Vi har ju provsjungningar på vårkanten då. Och då brukar vi provsjunga de pojkarna som fyller 8 det året. Alltså de som normalt sett börjar årskurs 2 till hösten i skolan då. Mm. Så då har vi en provsjungning. Och pojkarna kommer in i en liten grupp om 4-5 barn. Och så får de sjunga tillsammans. Blinka lilla stjärna där. Och så får de sjunga lite. Gör vi lite lekar och lite test på lekfullt sätt och lyssna på om de har omfång och träffar tonerna.
Ja, just det.
Och sen att de kanske kan stå någorlunda still så att de inte...
Det är en god idé.
Ja, det är inte alla som kan vid den åldern faktiskt.
Nej, absolut.
Så, så det är ett ganska enkelt avklarat prov som vi utsätter dem för, så att säga.
Och sen då? Sen kommer man, om man nu vill, i någonting som kallas preparandkören.
Ja.
Det är väl det första steget?
Precis, det är preparandkören.
Vad gör man där då?
Då övar man 2 timmar i veckan, 2 gånger. 1 timme vardera. Och då får man ju lära sig att sjunga tillsammans unisont i gruppen och titta lite på, börja titta på notbilder och ha lite notlära och musikteori och sjunga de kanske de allra vanligaste julsångerna vid jul och vårsångerna vid vår och sådär. Så att bygga upp en repertoar från grunden. Så där gör de ju oftast i 1 år då, och sen när de börjar på hösten så till våren så, eller till nästa höst, så brukar vi då flytta över dem till diskantkören.
Ja, och där gör man?
Ja, då är det lite mer. Då är det 1,5 timmar i veckan gånger 2 då. Så att det är 2 pass, 1,5 timmars pass. Och sen får man ju sjunga lite mera på några, kanske lite fler, några fler konserttillfällen. Och så får man åka på läger framförallt. Så att då börjar vi liksom...
Det blir spännande.
Ja, men det tycker de är roligt. Och på hösten åka på en helg internat. Och sen brukar vi åka till Goskö-festival i Rättvik då på våren.
Ja, just det.
Försöka få ihop dem lite socialt också. För det är ju viktigt. Det ska vara en, kännas som en rolig plats att komma till där man har kompisar och känner sig trygg.
Och nästa steg då är vi inne på konsertkören då, misstänker jag.
Precis, i diskantkören kan man ju stanna ett tag och en del väljer att stanna kvar där för att de kanske har fotboll som krockar.
Ja, just det.
På andra dagar än det som konsertkören då, vi plockar ut då ett gäng till att bli sopraner i våran konsertkör. Då är det ju lite färre pojkar, men då är de ju där till innan. Tills de kommer i målbrottet då. Så att det är ju mycket mellanstadiebarn och även lite högstadiebarn brukar det vara i sopranstämman.
Där kommer det väl också ställas en del andra krav då?
Ja, men där är det ju, det är ju betydligt högre tempo, så vi övar också 2 gånger i veckan, men då 2,5 timme i veckan eller per gång istället. Och så åker man på utlandsturné kanske och gör mycket fler kyrkokonserter framförallt. Och svårare repertoar och man åker på internat en vecka i inledningsvis och sådär. Men
ja, just det.
Det är också där de kanske brukar verkligen, man märker vilka som är verkligen intresserade. Många går i musikklasser också, så de sjunger nästan, de sjunger nästan varje dag eller flera timmar varje dag, de här pojkarna. De blir väldigt duktiga och härdade och det gäller förstås att orka med det också. Det är ju,
jag antar att för man kan väl också komma in så att säga ett senare skede direkt i någon kör, eller måste man gå hela stegen?
Nej, det är ju lite knepigare när man kommer direkt in. Jag har ju haft pojkar som har börjat i alla körgrupper från, så att säga, att inte ha varit med i kören förut, men då är ju äldre man blir desto mer förväntas det på något sätt att man ändå har kanske sjungit innan.
Ja, men jag tänker om de kommer från musikklasser och sådär.
Ja, så då är det ju ganska enkelt kan man säga oftast. Då har de ju gjort mycket i skolorna också som vi gör här på kören också.
Mm.
I form av musikteori, notläsning och repertoar. Ja.
Hur jobbar man med röstskolning då?
Ja, det är ju mycket för man liksom hur man...
På, era produktioner på skivor och sånt här så är det ju fantastiskt vilka stämmer en del har alltså.
Ja, jo, det är lite charmen också att det är olika pojkar varje år.
Ja.
Vi försöker ju bygga upp en sångteknik förstås också liksom det, så att det ska också inte slita på rösterna.
Nej.
Utan hitta en god körklang och så. Men det är ju det som är det liksom lite knepiga med pojkar. Att då har vi ju det här målbrottet
ja,
då. Som är ganska markant.
Ja. Oh, ja.
Flickor kommer ju också i målbrottet men inte på samma sätt förstås. Så det är liksom som en... De blomstrar då precis innan målbrottet. Sen är det ju som att rösten nästan säckar ihop för vissa. En del lyckas ju behålla liksom lyster och klang. Men för de flesta är det ju... En period av någon slags nedvarvning ett tag. Och sen får man börja bygga upp en ny röst igen.
Och då är vi kanske inne på den här lite skojiga kören som heter kallar målbrottskören.
Ja.
Hur jobbar man där? Det är lite intressant.
Ja, den körgruppen i särklass som har drar åt sig mest uppmärksamhet medialt då. Och man kan verkligen fråga sig, jag kommer ihåg när jag skulle börja med kören att jag tänkte, hur ska det här gå? Men de här pojkarna är ju väldigt, alltså de är ju väldigt duktiga körsångare, många av dem. Så att man kan tänka sig att det kommer ju inte låta någonting alls, men det gör det ju.
Mm.
Men det som är speciellt är ju att de är ju ofta i olika faser. En del är kanske väldigt nära liksom... att gå vidare in i manskören och en del har precis knappt kommit in i målbrottet och har nästan en sopranstämma kvar.
Ja, just
det. Så att hur man jobbar tycker jag det är faktiskt att det är nästan som man går dit varje vecka och känner att nu får vi se vad det blir av den här repetitionen. Ja. Men man vet ju, man lär sig förstås att man får försöka hantera allas röster.
Mm.
Och sen får ju de förstås sjunga tillsammans med de andra körgrupperna också. Så att de sjunger sällan helt själva. Utom ingår ofta, man får liksom skola in dem på nytt i manskören.
Ja, just det.
Och sen öva lite falsett också så att man märker vilka som kanske har fallenhet för att sjunga i falsetten då.
Du sa att du nämnde någon sorts altstämma som ni jobbar med också.
Ja, precis. Countertenorer.
Ja.
Som Roland Nilsson då införde. Och det är ju den här engelska körtraditionen.
Mm.
Där är en hel manskör som sjunger tillsammans med sopraner som är en SATB-kör då. Vanlig liksom blandad kör.
Ja, just det.
Så att då är det ju då herrar som sjunger falsett helt enkelt. Så att det låter som damer som sjunger kan man säga, fast det har inte alls samma, det är en helt annan klang.
Ja, det är,
så att det är roligt, det är lite speciellt med just att ha en blandad gosskör, det är ju inte jättevanligt kan man säga.
Och sen har du veteranerna också.
Sen har vi veteranerna, det faktiskt är ju min företrädare Roland Nilsson som leder dem då.
Mm.
Men det är ju jättefint att få samla de äldre generationernas sångare. Vi försöker även få med lite av dem som kanske precis har slutat i manskören eller som kanske vill sjunga bara med projekt och sådär.
Mm.
Så är det någon som sitter och lyssnar som känner att just det, jag var med i Stockholms gosskör, då är det bara att höra av sig. Kan man få sjunga med i vissa konserter.
Ja, just det.
Mm. Så det är roligt.
Hur många, ja det är väl svårt, det är väl från år till år, men som följer med liksom hela vägen ifrån preparandkören och upp till mansstämmorna?
Det brukar ju vara några per år som flyttas in i manskören. Vilket ju i praktiken betyder att det är ju av kanske 30 det är preparandkön som vi tar in, så kanske, ja, det kanske är 15% då, eller vad det kan bli, att det är fem stycken, tre, fyra, fem, sex per år som har varit med hela vägen i princip och fortsätter. Sen är det många som förstås har slutat på vägen av olika skäl. Att det är allt från att det inte var roligt, att man har andra aktiviteter som krockar. Men sen är det extra roligt när det förstås kommer tillbaka pojkar som har slutat för att just kanske under några år krockade med någon annan verksamhet. Och sen tycker de ändå att nej, men det var kul att sjunga i kören. Ja,
det förekommer alltså att de kommer tillbaka sen?
Ja, det gör det. Mm. Absolut. Och det är riktigt kul faktiskt. Och sen har vi ju de här manskoristerna som har sjungit länge, som kanske ska plugga på annan ort ett tag eller åka utomlands. Och, ja, som kommer tillbaka. Och så. Det blir ju liksom en föreningskänsla över hela, att man har kanske sjöng tillsammans med någon i preparandkören och sen så gick man lite olika vägar eller så. Och sen hittar man, sjunger man igen i ja, målbrottskören ihop eller något sånt där.
Det är många, jag såg någon siffra någonstans att det var över 180 sångare, kan det vara möjligt?
Mm.
Totalt sett.
Ja, när veterankören är med. Mm. Annars ser vi ju per år kanske 130 till 140 sångare, tror jag att man kan säga mera. Ja, det är väl den siffran jag tänker på kanske som har varit mest.
Men det är ju mycket ändå.
Det är många, absolut. Mm.
Och det kommer till nya hela tiden. Det är inte så att det blir tomt någonstans.
Nej, det är lite olika där. Man undrar ibland varför det var förra. Alltså det, vad blir det? 2000, när det var pandemi. Då hade vi liksom konstigt nog extra många som sökte till kören.
Jaha.
Så att då hade vi en jättestor då preparandkör. Och det, jag vet faktiskt inte varför. Det var... Annars är det ju ungefär 30 som börjar per år. Liksom. Det har varit ganska stabilt där. Så länge jag har varit körledare. Mm.
Och när vi tittar i rullarna här så hittar vi faktiskt deltagare från Nacka också.
Det gör man. Mm. Jag har ingen siffra på det, men jag vet några stycken i alla fall som har varit med eller som är där med. Ja. Så ja. Det finns en god spridning över Stockholms området, även om det är klart att vi håller ju till vid Fridhemsplan och repeterar, så att när de är små kan de ju inte heller åka själva. Nej. Så att då blir det ju att det måste ligga någorlunda, men annars har vi ju mycket folk från innerstan, Bromma eller ja, Huddinge har varit några också, Enskede, men Nacka också, absolut.
Ja. Och de flesta kommer från musikklasser eller?
Nej, de flesta är ju faktiskt 8 år och då har man ju inte börjat i musikklasser. Så att en del däremot förstår jag det som att de vill gå här för att få in barnen på musikklasser.
Ja, just det. Sen, ja, det kan vara så också.
Ja, ja, så att en del känner att de inte orkar båda om de då har börjat i musikklasser. Men, så att Nacka musikklasser har vi haft absolut folk som går där och som både går där och sjunger i kören. För det är också många pojkar som stannar kvar trots att de kommer in i musikklasser och sjunger i skolan, så stannar de ändå kvar hos oss, och det är ju
roligt. Ja.
Det är ju jätteroligt. Ja. Ja.
Var övar de flesta? Är det någon lokal här? Vi är ju borta på Fridhemsplan nu.
Ja, vi har lokaler vid kulturskolan på Mariebergsgatan. Mm. Så att vi har 2 stycken körrum här som vi använder. Och lite kontorsdel då. Ja, det känns som hemma. För många. Ja. Gör det.
Ja. Och nu så är det väl förstås högsäsong nu så här års vid jultid.
Ja, igår hade vi 3 konserter på Skansen med vår konsertkör. Mm. Och sen är det lite Lucia-sjungning eller ja, lite... En inomhus och en utomhus nästa vecka. Och sen är det våra traditionella julkonserter då. Så att då har vi konserter i Gustav Vasa kyrka.
Ja,
19.30 då på torsdagen och fredagen den 16 och 17 december. Ja, det blir roligt igen. Vi kunde ju inte ha någon konsert förra året. Nej. Så att nu är vi jättetaggade.
Då blir det många som är med.
Då blir det alla pojkar som ska vara med. Oh, ja. Ingen veterankör då, men...
Nej. För övrigt så.
Ja, för övrigt. Men vi hade faktiskt i höstas hade vi höstkonsert i Nacka Aula. Och det tror jag vi kanske kommer göra till en tradition faktiskt. Så är man Nackabo så kan man hålla lite utkik efter våra konserter i Nacka Aula på höstkanten.
Ja, det är intressant.
Ja, då hade vi veterankören med också. Det var jätteroligt att få... Ja, då hade vi inte de minsta barnen med preparandkören, för de hade ju precis börjat.
Ja,
då,
så att de fick, just det.
De får sina stora, stora första framträdanden nu på julkonserten.
Ja, men det kan bli en till hösten igen då?
Ja, det är tänkt så. Mm. Absolut.
Kul.
Ja.
Du sa att ni med den här konsertkören åker på turnéer och sådär. Är det mest på sommartider då? Eller?
Ja, vi har väl en tradition att åka på sommarturnéer helt enkelt. Men det har även hänt att vi har åkt... vi var i Rom och sjöng 2019. Ja, just det. Det måste ha varit i Vatikanen där. Och då var det på sportlovet, tror jag.
Mm-hmm.
Jag åkte på något höstlov också och sådär. Men annars så har det mest blivit när skolan har slutat. Mellan skolavslutning och midsommar är väl den vanliga turnétiden. Sen har jag varit i Kina några gånger och det har varit udda tider också. Man har varit inbjuden till festivaler och sådär.
Ja, och det är väl en spännande upplevelse naturligtvis. Många var med där. Och...
Ja, jag tror att det är väl det som de kanske pratar mest om sen efteråt. Vad som hände på turnéerna.
Ja, just det. Jag skulle tro det. Då har vi fått höra lite grann om Stockholms gosskör och det verkar ju som att det finns... bra flöde i alla olika körer här, så att det är ingen brist någonstans, verkar det som.
Nej, vi är faktiskt besparade från brist. Så det är jättekul.
Visst finns det andra gosskörer i Stockholmsområdet också? Hade inte Adolf Fredrik någon som...
Jo, eller skolan har ju där gosskör. Sen har ju vissa församlingar som har gosskör. Sen finns det en fristående också i Sollentuna, vad jag vet. Ja.
Pratade med en sångpedagog i Nacka musikskola som tyckte, kan inte ni dra igång en sån gosskör i Nacka också? Men jag vet inte riktigt. Hon sa, det finns inte intresse för det. Så.
Nej, nej.
Ja. Men då ska jag passa på att önska dig och kören, körerna kanske vi ska säga, en god jul då.
Ja.
Hoppas på att det går bra nu allt här.
Ja,
jag
får hoppas det. Jag får önska dig detsamma.
Ja, det var en hälsning då på slutet här ifrån Stockholms gosskör och konsertkören misstänker jag. Och allihop kanske i diskantkören också som var med här på den här hälsningen till er alla lyssnare här ute i Nacka. Ja, vi ska hoppas att de får till det här så att vi får uppleva en konsert i Nacka Aula i höst. Eftersom det är så pass stor vidd på alla sångare från minsta sopranerna till äldsta veteranerna. Det är faktiskt rätt kul det där. Ja, du lyssnar alltså på Radio Nacka och Torsdagstimmen. Höll jag på att glömma var vi var någonstans på det här. Och det är alltså den 9 december och vi börjar nalka oss Lucia och alltihop det här. Och det var väl lite grann det här som Karin Skogberg Ankarmo berättade om vad som var på gång hos dem just nu med de olika körerna. Och har ni tid och lust så tycker jag att åka in till Gustav Vasa kyrka torsdag den 16 eller fredag den 17. Biljetter kan man, tror jag, ska inte säga säkert, men jag tyckte jag såg att man kunde beställa biljetter via hemsidan stockholmsgosskor.se. Så där kunde man då beställa lite biljetter. Jag vet inte riktigt hur de kommer att göra nu med tanke på lite nya restriktioner här och så. Om de proppar in hur mycket som helst i kyrkan eller hur man kommer att göra. Men det där ska nog lösa sig så småningom. Ja, du lyssnar till Radio Nacka och Torsdagstimmen. Sture Djupenström heter jag. Vi ska ta och fortsätta här och med lite bokpresentation för ett antal år sedan, nämligen 2016 tror jag. Då kom det en ny bok som hette Älgö, en skärgårdspärla. Med många intressanta artiklar och massor med bilder naturligtvis. Så jag tänkte vi skulle låta presentera den här boken på det här sättet.
Jag heter Ulla Olenius och här presenterar jag boken Älgö, en skärgårdspärla. Det var Staffan Wernt och jag, Ulla Olenius, som kläckte idén 2011 om att göra en hembygdsbok om Älgö. Det blev 15 äldre älgebor som ville vara med i detta bokprojekt. Lilian Björklund, Yvonne Sabel, Staffan Wernt och jag, Ulla Olenius, blev utsedda 2013 att bilda en redaktionsgrupp. Den 20 november 2016 hade redaktionsgruppen ett uppskattat boksläpp på Grynvardvillan i Saltsjöbaden där drygt 200 personer kom att lyssna på presentationen av boken. Det var ett trevligt mingel med visning av stillbilder ur boken samt försäljning av boken Älgö, en skärgårdspärla. Boken är på lite drygt 300 sidor och över 400 fotografier och illustrationer. Boken är utgiven av bokförlaget Atremi AB. Du kan köpa boken av oss i redaktionsgruppen för endast 300 kronor. Du når oss på följande mejladresser: liliane.björklund@gmail.com, sabel.yvonne@gmail.com, staffanwernt@gmail.com. Jag bokstaverar staffanwernt@gmail.com. Och så min mailadress som är uaspost@gmail.com. Vi har även en hemsida som du hittar på www.älgöboken.se. Det stavas alltså www.älgöboken.se. Nu kommer jag och Staffan läsa delar ur vår bok så ni får ett smakprov från boken och hoppas gjort er nyfikna att ni vill köpa vår bok.
Det var presentationen det, ja. Och varför inte ta ett litet smakprov på det här med Älgö, en skärgårdspärla. Vi ska låta Staffan Wernt läsa om kinesen på Korsholmen.
ur kapitlet Kinesen på Korsholmen. Korsholmen är en liten, numera sommarboende, befolkad ö något hundratal meter väster om Älgö. Alltså strax utanför det som i rätta kan kallas Saltsjöbadens centrum, där Grand Hotel dominerar. Denna plats kunde i början av 1900-talet sägas vara en del i svensk förortsomvandling. Familjen Wallenberg beslöt att köpa mark och utveckla en modern, trivsam och fräsch förort avsedd för den i Stockholm snabbt framväxande tjänstemannaborgerligheten, blev en modell för andra förstäder. Man började med att bygga en järnväg, Saltsjöbanan, och utveckla den övriga infrastrukturen. Planerna var här att anlägga Stockholms stora turisthamn dit alla kryssningsfartyg skulle anlöpa. Vidare skulle svenska flottan här få sitt marina centrum istället för örlogsbasen på Skeppsholmen. Bostäder, skolor och en grandios kyrka, affärer och serviceinrättningar skapades för de tusentals som flyttade hit. Även ett observatorium byggdes. Men tanken var ännu större. Hela Stockholm skulle få en internationell lyskraft. Nya industrier av internationell betydelse grundades på svenska uppfinningar, växte upp längs järnvägen. Sverige skulle därmed bli ett ekonomiskt starkare och bättre kunna hävda sig mot de europeiska stormakterna. Det ligger givetvis en hel del nationalism och självhävdelsebehov i dessa tankar, men det kom inte att bli genomförda annat än i begränsad utsträckning. Det gamla inloppet till Stockholm kunde sålunda inte flyttas. Skeppsholmens strategiska läge kunde inte uppvägas av Saltsjöbaden på grund av svårigheten att få till stånd en direkt transportled. Det skulle ta åtskilliga decennier innan ett nytt marint centrum kom till stånd i skärgården på Möskö. Och kryssningsfartygen de föredrog att gå in till Stockholms ström. Å andra sidan skapades en plats där många stora beslut har diskuterats och förverkligats. Saltsjöbadsavtalet 1938 kan säga vara ett sådant. Genom att konstnärer, affärsmän och pionjärer inom olika områden fann en plats där kom en sorts saltsjöbadskultur till stånd. Någon annan modern svensk förort kan nog inte lansera motsvarande begrepp. Kang Youwei väljer Saltsjöbaden till sitt paradis på jorden. Slutet av 1800-talet var en synnerligen aktiv stadium i mänsklighetens historia, inte bara i Sverige. I Kina hade landet en period av tillbakagång med strider såväl mot de imperiebyggande europeiska stormakterna som mot de japanska aggressiva ockupationstrupperna. Den kejserliga familjen var splittrad med en ung kejsare och en mäktig enkekejsarinna som inte drog sig för mord eller landsförvisning av dem som opponerade sig. I den ganska labila situationen i slutet av seklet fanns i Kina några stora filosofer som ännu idag utövar stort inflytande. Två av dem stred mot varandra. Den ene, Sun Yat-sen, 1866-1925, vars minne firas av det kinesiska kommunistpartiet. Han stod för den proletära revolutionen 1911 och räknas som det moderna Kinas skapare. Den andra har sjunkit tillbaka och var företrädare för en reformkultur baserad på gamla traditionella idéer om ett multietniskt samhälle grundat på ideal som fanns i det gamla Manchu-Qing-imperiet bildat 1644. Idébärare och förespråkare för detta var Kang Youwei, 1858-1927, en välutbildad kines som tillsammans med några andra reformister vann den unge kejsarens öra. Under drygt 100 dagar genomförde kejsaren 1898 en rad reformer av mycket omvälvande natur, ifall det hade fått fortsätta. Kejsarinnan lyckades dock avvärja denna utveckling. Hon gjorde en statskupp, spärrade in kejsaren för 10 år framåt tills han avled och lät mörda ett antal av reformatorerna. Endast några lyckades fly, bland annat Kang. Sålunda måste Kang med sin familj och några medarbetare lämna Kina i all hast. De följande 16 åren reste han runt och besökte ett stort antal länder. Han fick träffa president Theodore Roosevelt och andra ledande statsmän och politiker. Intresset för Kina var stort, inte minst i samband med den tidigare japanska segern 1886 över Kina. Kang kunde genom sina möten på hög nivå få till stånd en något mer positiv invandringspolitik, inte minst i USA, som hjälpte de som flytt undan den stora oredan i Kina. En stor grupp kineser i förskingringen stödde honom därför ekonomiskt och entusiastiskt. När enkekejsarinnan slutligen avlidit kunde Kang återvända, men pendeln hade redan svängt till Sun Yat-sens fördel. Kangs idéer tystades ner och föll inte heller det senare dominerande kommunistpartiet i smaken. Kang valde att leva på Korsholmen avskilt från världen. Trots kärleken till Saltsjöbaden, Korsholmen och människorna sålde Kang villan 1907 och återvände österut. Huset brann tyvärr ner 1956.
Så kan det gå. När kinesen fanns på Korsholmen. Han hade väl hunnit därifrån innan huset brann ner förstås. Ja, det finns mer att läsa i den här boken Älgö, en skärgårdspärla. Vi kommer att sända valda delar ur kapitlen, inte hela, men redaktörerna har valt ut några avsnitt eller några kapitel som de har, som vi har producerat här och som vi kommer att sända här så småningom på Radio Nacka 99,9 MHz. Ja, igår den 8 december, då var det demonstration utanför Nacka stadshus, och det handlade om att försöka bromsa exploateringen utav Ryssbergen och Trolldalen. Och jag smög med en liten mikrofon där. Tyvärr så kom jag lite för långt ifrån eftersom man inte hade någon högtalare på, utan det var bara ljuda ut i eten. Men vi kan ju lyssna, får vi se. Det var i alla fall nästan 100 personer, påstods det, som var där. Och Konstantin Erina som höll i det här, han var väldigt nöjd i alla fall.
Jag vet inte hur många det kan vara.
Hur länge tror vi att vi ska vänta?
Det är kanske 70 stycken. Kanske.
Ja. Är det vad du har väntat dig eller?
Jag trodde att det skulle komma 20 pers. Men det kom fler och det är kul.
Det är ett jättebra jobb.
Jag har att några börjar frysa. En av mina uppmaningar är att det finns möjlighet att komma in och ta lite kaffe om man vill. Så jag skulle ju kunna...
Om vi en och en dock.
Nej, men det, man får väl... Alla kan inte...
Konstantin, den här miljöpriset...
Just det!
När kommer det offentliggöras?
Ja, offentligt gjort. Det gick till något företag. Så.
Vi var många som skrev på dig där liksom.
Jag vet.
Hur vill du styra upp det?
Ja, om ni ser att det står där, så kan jag se att det är det. Ja, det har varit länge.
Jag har pratat om en megafondrikt. Det är inte heller i linje med tanken om att lyssna på er här idag. Varmt välkomna till Nacka stadshus. Ni är här ute idag i alla fall. Jag måste säga att det är extremt roligt att få se det engagemang som ni visar upp för Trolldalen, för Ryssberget. Att ni visar upp ett engagemang för vår närmiljö och vårt klimat. Det är ett engagemang som vi från politiken verkligen delar med er. Idag så är vår tanke att, för ni har ju skickat in synpunkter tidigare, vår tanke idag är att träffa er och lyssna på vad ni har att säga. Min förhoppning är att vi kan få till en konstruktiv dialog där ni kan få föra fram era synpunkter och att vi sen får möjlighet att också få in synpunkterna lite mer strukturerat så ni kan läsa det och ta till oss det i den fortsatta processen. Vi är många som är väldigt engagerade i Nacka för våra närområden och för vår miljö. Från politikens sida så är vi också väldigt måna om hållbarheten i helheten. Att utöver miljö och klimatet också ta ansvar för bostadsbyggandet, att bygga i kollektivtrafik nära lägen. Det finns många aspekter som vi försöker väga ihop för att få den bästa kommunen för oss alla som bor här. Själva inbjudan till oss i politiken kom kanske lite sent. Men vi har försökt att få hit nu, så vi är ett gäng tjänstemän från kommunen. Och oss från politiken, Filip från Moderaterna heter jag och är kommunalråd. Så vi är här och träffar gärna er nu och lyssnar på vad ni har att säga. Det finns ju sen framöver också formella möjligheter till att komma in med synpunkter också. Processen är ju inte färdig, till exempel i Svindersviken och vid Trolldalen. Utan där så finns det möjlighet sen i granskning och i samråd att också skicka in formellt till oss. Så det uppmanar jag verkligen att göra. Alla synpunkter som skickas in läses och bemöts och tas tillvara på. Det är lite kyligt här ute, så för de som vill, det är därför jag gick upp nu ganska tidigt, är att det finns en möjlighet att komma in. Stadshuset är öppet för alla. Sen så är det ju speciella tider, så det man får själv avgöra om man känner för det. Men vi bjuder på lite kaffe och te där inne i alla fall. Mer än så har inte jag tänkt att säga, utan jag går gärna runt och vi är många här från kommunen som jättegärna träffar. Vi har Centerpartiet här, vi har KD. Där var du, jag såg det inte. Ingen från Liberala tyvärr idag, men det finns fler från oppositionen också. Och sen tjänstemän som har detaljerat sakkunskap om ärenden också, områden. Så vi pratar jättegärna med er. Tack för att ni kom hit idag.
Som ni vet har vi tre punkter som vi har presenterat för politikerna här i Nacka. Den första punkten är att de ska dra tillbaka sina planer att bygga i Trolldalen, Svindersberg och Rysbergen. Den andra punkten är att hitta långsiktigt skydd för de här tre naturområdena. Till exempel naturreservat. Och den tredje punkten är, det är såklart, man vill bygga bostäder och de kanske behövs också. Och vårt förslag är att däcka över Vänderleden eller lägga den i en tunnel så att man blir av med avgaser, man blir av med buller och det kommer att bli som ett paradis runt Svindersviken när man promenerar istället för att bara höra Vändervägen hela tiden. Hoppas att politikerna plockar några av de här idéerna, för annars kommer vi att visa det när vi ska rösta om de inte har plockat någonting uppåt det här, eller hur? Tack så mycket att ni kommer hit eller att jag bjuder in oss att ta en kaffe, för jag tror många av oss kanske fryser lite, så jättebra, tack så mycket.
Ja, så lät det lite snabbt där på stadshusplanen. En liten grå kall onsdag eftermiddag den 8 december då det alltså var demonstration. Jaha, klockan går och nu har jag tömt mitt förråd för idag i alla fall. Och vi ska bara påminna kanske om att på måndag så då är det årets sista fullmäktige sammanträde som börjar klockan 17. Och nu övergår man igen till ett digitalt möte, sägs det. Så att då ska vi hoppas att all teknik fungerar. Det har ju varit lite svajigt de senare gångerna här där mycket har försvunnit ibland och så. Men vi får leva med det där. Klockan 17 måndag den 13 december. Och det är ju lite trist eftersom det sannolikt ska jag säga pågår mycket Lucia-konserter och allt möjligt smått och gott runt om i bygderna här. Så att det var väl kanske inte den bäst valda dagen, men det går ju inte att få till det annars med alla möten och det ska vara tid från det ena till det andra att få fram handlingar och så. Så att, ja, det går inte att få ihop det alltid. Men som sagt, vi sänder ju naturligtvis här på Radio Nacka 99,9 och över webben då. Och kommer igång på måndag klockan 17. Och jag ska säga att ansvarig för den här sändningen nu den här torsdagen, det var Radioföreningen Nacka. Själv heter jag Sture Djupenström. Och vill ni så hörs vi på måndag i samband med fullmäktige. Annars nästa torsdag. Hej då!